Som utgångspunkt för det vill säga så vill jag läsa ifrån Matteus, det 8:e kapitlet och de 4 första verserna. När Jesus gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom: Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Bergspredikan var över. Det är ju Matteus 5, 6 och 7. Jesu längsta tal som vi har i Nya testamentet. Och de andra evangelierna, de har delar av det på olika, lite uppdelat. Men Matteus, han har skrivit ihop det som ett enda långt tal. Och bergspredikan är ju ganska speciell. Och det är någonting som väldigt många människor egentligen accepterar mycket av det. När man pratar med kristendomskritiker så säger de ofta så där att ja, men bergspredikan är ju okej. Det kan jag köpa ur Bibeln. Men alla de där undren, nej, det begriper jag mig ju inte på. Och det är så mycket i Gamla testamentet så det kan jag inte ha. Men bergspredikan, det är väldigt mycket allmänmänskliga. Gyllene regeln finns där. Gör mot människor det du vill att de ska göra mot dig. Och, ja, det finns väldigt mycket bra i bergspredikan. Men det är ju också en hel del i bergspredikan som är ganska, vad ska vi säga, utmanande. Och det var ju inte för inte som folket sa att ja, Jesus, han predikar med kraft och makt. Han har myndighet i det han säger. Han är inte som våra skriftlärda. Och Jesus betraktades ju som en lärare, en rabbi. I den israeliska kulturen. Och runt den, vad ska vi säga, yrkesprofessionen så fanns det vissa förväntningar. Det var vissa saker de gjorde och vissa saker gjorde de inte. De borde ju avhålla sig från att beblanda sig för mycket med syndare. De skulle liksom veta var gränsen gick. Det var vissa saker som man gjorde. Man lät inte syndare komma för nära. Man åt inte med dem. Och det är för den skull de kommentarerna fälls om Jesus. Ja, men är han verkligen en rabbi? Är han verkligen en lärare när han låter en synderska väta fötterna och torka dem med sitt hår? Då kan han ju inte vara en rabbi. Då skulle han ju veta vad som ligger bakom allt det här. Och Jesu helighet, han har nu varit uppe på berget, han har hållit sitt stora tal och så på vägen därifrån så möts han av den spetälske. Och jag är säker på att folket runt omkring honom, när de såg den spetälske komma så funderade de väldigt mycket. Hur ska Jesus reagera nu? Ska han helt plötsligt avvika och gå åt andra hållet? Eller stannar han upp och säger ett stopp och belägg, kom inte i närheten? Nej, det gör han ju inte. Utan han fortsätter och den spetälske kommer fram till honom. Därför att det var ju så i Israel på den tiden att de spetälska isolerades. De skulle helst ha någon klocka som de kunde ringa med eller någonting som gjorde ljud så att folk hörde att här kommer någon som vill väcka uppmärksamhet och så skulle man ropa oren, oren, oren. Det var egentligen den behandling som fanns. Och det här med isolering av de spetälska, det är fortfarande någonting som har varit ända fram till mitten på, ja ännu längre, fram på 1970-talet, så var det vad man använde internationellt sett som det främsta medlet. Och jag har själv besökt då väldigt många leprabyar i länder som Indien, Thailand, Nigeria och så vidare. Det är de leprasjuka, och som ni såg på filmen också, förs åt sidan därför man tror att de är väldigt smittande, att de för över smittan till andra människor. Och modern vetenskap vet ju idag att så är inte fallet. De allra flesta av människor av en normal population så är ungefär 95% helt immuna emot leprasmittan. Och ni kanske sitter och tänker att men lepra, det är ju bara de fattiga länderna som har haft det, som har det. Ja, nu har ni lyssnat till mig förstås många gånger, så det är ingen det jag frågar. Utan bara säga här direkt att Sveriges sista leprasjukhus stängdes i Järvsö uppe i Hälsingland 1943. För mig som är född 1945 så är det ju inte så väldigt långt tillbaka. För en del av er ungdomar så är det säkert tillhörde antiken. Men för mig gör det ju inte det. Utan det är ju så att säga en greppbar historia. Och att lepra var en ganska svår sjukdom ut efter Norrlandskusten. Och vår blomsterkung Linné trodde ju att han skrev en vetenskaplig uppsats som finns kvar i Uppsala där han tror att lepra är förknippat med att man heter lax. För det var mycket laxätande då i älvarna här och så vidare. Så han kopplade ihop de två och la fram lite vetenskapliga bevis runt omkring det. Men idag så vet vi att isolering behövs inte. Den här medicinen som ni såg på filmen, MDT, alltså en kombination utav mediciner, gör att de leprasjuka blir smittfria ganska så snabbt. Och det finns inget behov av isolering, utan det viktigaste som lepramissionen gör, det är för att integrering, att människorna ska aldrig ta sig ur sitt samhälle, utan de ska få vara kvar. Barnen ska få gå kvar i sin skola. Den som jobbar ska ha kvar sitt jobb. Äktenskap ska inte brytas upp på grund av lepra. Men då måste det till information. Det måste till motivation till det hela. Åter till vår historia i Matteus. Som rabbi förväntades Jesus att inte ha med de spetälska att göra. För då skulle han ju själv bli oren. Och det är lite av bakgrunden till varför Matteus är så noga med att skriva att han sträckte ut handen och rörde vid honom. Det är ju spännande det här, hur man i olika tider upptäcker olika ord i Bibeln. Jag hade läst den här texten många gånger innan jag började jobba på lepramissionen på 1990-talet. Men då fick jag lära mig att de där två små orden rörde vid, de var jätteviktiga. De stod inte bara där, utan de stod för en väldigt betydelsefull punkt. Därför det var det som var hela vitsen med det, alltså. Att Jesus sträckte ut handen, inte bara så där som jag gör mot Miriam där borta, utan han rörde vid henne, rörde vid honom. Och det fick vi inpräntat när man kom ut som ny och skulle lära sig umgås med de leprasjuka, även om vi var besökare. Var inte rädd att ta dem i hand. Rör vi dem. Många av er har ju några år på nacken och kommer liksom jag ihåg prinsessan Diana. Under den tiden som jag jobbade med lepramissionen så hände ju hennes tragiska olycka. Och det gjorde att hon blev nästan lite kultförklarad. Men innan det och efter skilsmässan med prins Charles så var hon väldigt engagerad för ett antal välgörenhetsorganisationer. Varav Lepra-missionen var en av dem. Så hon var ofta ute och reste för Lepra-missionen. Och de bilderna, det är prinsessan Diana, sitter i ett Lepra-sjukhus och tar en hand och smeker den så här. De kablades ut. Det var den bästa publicitet vi kunde få. Det för då såg man, aha, prinsessan kan röra vid den leprasjuka. Då kan det ju inte vara så farligt. Hon var inte helighet, men hon var ju royalty, hon var ju kunglig. Och hon borde ju veta bättre. Och vågar hon göra det? Ja, men då kan vi göra det. Att röra vid kan betyda väldigt mycket i olika sammanhang. Jesu utsträckta hand, den stod för så mycket i det här sammanhanget. Den stod för förmedlande av hälsan. Jesus sa, jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan. Den stod för förmedlande utav människovärde. Jesus undvek inte den leprasjuken. Han gick inte åt sidan. Utan han lät den leprasjuka spetälske komma fram och röra vid honom. Och det står också för kroppskontakt. Att Jesus vågade utsätta sig för att han fick röra vid honom. Eller de rörde vid varandra, om vi ska vara mer exakta. Och Jesus bekräftar sin fysiska reaktion med orden, jag vill bli ren. Men det är många gånger så här att kroppens språk talar högre än våra ord från vår mun. Och det där tänker vi ju inte på. När jag står här framme nu och försöker predika så ser ni hur jag agerar också. Och det är klart att det talar också sitt språk. Ni undrar, är han nervös nu? Är han ringrostig? Han har inte predikat på länge. Hur går det där? Och kommer han att snubbla nu? Han har ont i knät. Ni har väldigt mycket tankar som handlar om min kropp. Att det kanske talar högre än de ord jag säger. För ett antal år sedan så gick jag en utbildning. Och med på den utbildningen var det en diakon uppifrån Norrland. Och hon berättade, hon var en spontan, härlig person, att hon hade sin diakontjänst i den här staden. Och så kom hon, var ute och gick. Och så får hon se att på andra sidan gatan, på trottoaren, så går det en man som hon visste hade drabbats av en svår sorg. Han hade blivit änkeman i tragiska förhållanden. Och hon bara far över och kramar om honom och säger grattis. Ja, de pratar inte så mycket då, utan hon går vidare sen när hon kommer hem. Men vad sa jag? Grattis. Men jag gratulerar ju inte till någonting. Jag skulle ju ha sagt beklagar eller hur mår du eller någonting sånt. Så hon ringer upp den här mannen och säger, du, jag måste be så mycket om ursäkt. Jag bar mig så klumpigt åt. Men du vet hur jag är. Jag är spontan. Och det bara kom. Du sa, jag kommer inte ihåg ett ord vad du sa. Men att du kom farande från andra sidan vägen och gav mig en kram, den känner jag fortfarande. Kroppskontakten sa mycket mer än orden. Jag tror för den lepra sjuk eller spetälske i den här berättelsen, så var det inte orden "jag vill bli ren" som betydde det mesta, utan det var att Jesus räckte ut sin hand och rörde vid honom. Det var det som var det som förändrade hans liv. Jesus förmedlade hälsan till den spetälske. Men du märkte väl vad jag läste, att han skickade inte bara hem honom, utan han sa till honom: "Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt." Han var noga med att den spetälske skulle komma tillbaka in i samhället igen och att följa de regler som var uppsatta utav samhället. Och jag tycker det här är för mig ett väldigt bra vittnesbörd om att då Jesus gör under, och jag tror på helbrägdagörelse, jag tror på att be för sjuka, men jag tror inte på att vi ska gå vid sidan om samhällets normala hälsokanaler. Det Gud gör, det tål att testas också utav sjukvården. Det går inte så att säga i en annan särskild fil som aldrig kan bli bekräftat utav sjukvården. Jesus var noga med, han hade helat den leprasjuke, spetälske. Men så sänder han honom tillbaka. Att visa upp sig för prästerna, det var fortfarande de som hade avgörandet i sin hand. Och att han skulle betala den skatt som de som hade blivit botade skulle göra till templet. Ser du mönstret? Och det tycker jag är ett mönster som vi ska följa och gör i vår församling. Jag tror aldrig att vi har talat ifrån de här talarstolarna i Betania att vi inte ska gå till läkare och vårdcentraler och så vidare. Nej, vi tror på den biten. Men vi tror också på att vi i förbönstunder kan be om helande för sjukdomar och att Gud har makt att läka. Jag tror att Jesus finns här ibland oss idag också. Och jag tror att Jesus vill beröra dig och mig också idag. Vi har inte spetälska. Men du vet, spetälska genom historien har fått stå för så mycket utav andra saker. Det blir... Nu är det kanske borta ur språkbruk, men går vi tillbaka bara några tiotal år, så när man skulle ta till någonting riktigt som var avskyddsvärt, då är det, ja, det är som spetälska. Det var ett talesätt. Och spetälska har stått för otrevliga beteenden, syndiga uppträdanden och så vidare. Och jag tror att vi finns här i Betania idag som har sånt som är ont också för oss. Spetälska är en lömsk sjukdom på den att den har en väldigt lång inkubationstid, smittotid. 6, 7, 8 år är vanligt. Men det finns fall beskrivna som tar upp till 20 år innan sjukdomen har brutit ut eftersom man har blivit smittad. Händelser har skett i våra liv som gör ont fortfarande. Och när jag blev tillfrågad om att predika här idag, så var den här texten som kom till mig. Och kom till mig just utifrån den här kontextet, att jag tror att Jesus är här och han vill sträcka ut sin hand och röra vid oss i vår gudstjänst idag. Vi ska ta tid Andy ska spela, sjunga för oss, vi får vara med i lovsång. Böneteamet finns på plats. Jag tror att Herren vill komma och röra vid oss idag. Jag har inte fått några uppenbarelser om att det är speciella saker och så vidare. Nej, det vet var och en. Men jag tror att Herren har en hälsning till oss idag. Att han vill sträcka ut sin hand. Och ta med dig då vad jag har sagt om det här. Att ibland så handlar det om att du har fått ett ord. Genom vad vi har sjungit. Genom vad jag har sagt, genom bibelordet. Men det kan också hända att du behöver få en sån där kram utav våra förebedjare. Att det är det som liksom får vara med och lösa upp den där knuten som du har gått och haft inom dig. Jesus är ju fantastisk, för han känner ju oss bättre än vad vi känner oss själva. Och ibland så finns det någonting inom oss som gör att det där håller tillbaka. Det gör att vår personlighet får inte riktigt komma ut. Läste Laila Dahl, hon som väl fortfarande är sångerska, men nu är också familjeterapeut, har ju släppt en bok här i helgen. Och den säger att känslorna kan bli en tillgång. Vi ska våga släppa fram känslorna. Och det är lite utav det temat jag försöker predika omkring nu också. Att våga släppa fram. Våga ta upp det som gör ont inombords och be om förlösning ifrån det. Det är för de där knutarna ligger inte till någonting bättre. Jesus sträckte ut sin hand och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren.